Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Hej, välkomna till Gynpodden.
Hej!
Jag heter Helena Graflund Lagerkrans.
Och jag heter Lydia Graflund.
Och vi är som vanligt superpepp att spela in det här poddavsnittet.
Mm. Idag ska vi prata om endometrios. Precis. Och det är ett ämne som det känns som jag säger varje vecka, men som jag inte vet så mycket om.
Nej.
Men som känns väldigt vanligt. Speciellt när man kommer in på ämnet så verkar det som att det är ganska många kvinnor som lider av endometrios.
Ja, jag tycker det är faktiskt ett av de vanligare ämnena som kommer upp när man pratar om kvinnohälsa. Och vad tänker du på när vi säger kvinnohälsa eller kvinnosjukdomar? Och då är det ju många som säger endometrios för att ja. Det är... Jag tror att det är många kvinnor som går där ute också och har besvär men som inte får hjälp.
Jag läste någonstans att var tionde kvinna lider av endometrios. Kan det stämma?
Vi ska få svar på allt detta, för dagens gäst är nämligen Anna-Sofia Melin. Välkommen.
Välkommen.
Anna-Sofia, du är ju allmänt känd som endometriosläkaren. Du har ett Instagramkonto som är jättepopulärt som jag själv följer. Följer du det, Lydia?
Nej, jag är ju inte så bevandrad inom området, men från och med nu så kommer du ha en tillföljare.
Jag tror att du har ungefär 8000 följare och gör jättebra inlägg där om endometrios. Du är gynekolog, specialiserad på just endometrios. Och när man läser om endometrios i media så kommer ju ditt namn ofta upp och du uttalar dig i media och så. Mm. Känner du igen dig i den bilden?
Det stämmer, det är ju det jag brinner för, att sprida kunskap, för kunskapen är låg kring endometrios.
Ja. Jag tycker vi kör igång direkt med ämnet.
Ja, veckans avsnitt, endometrios.
Vad är endometrios?
Endometrios är ju en kronisk sjukdom för det första. Att vi har ju ingen botande behandling idag. Och det är en inflammatorisk sjukdom, vilket betyder att den i skov så förvärras den. Och kan ge många olika symptom i kroppen.
Vad innebär det? Vad menar man med i skov? Alltså när den är aktiv, hur liksom...
I och med att det är inflammation så förutom de här vanliga symptomen med mensvärk och sådana saker så kan man i perioder bli väldigt, väldigt trött, ha en förhöjd kroppstemperatur, ont i muskler och leder. Så även om inflammationen och sjukdomen alltså sitter i bukhålan så ger det mycket symptom i övrigt. Men vad det innebär då, själva sjukdomen, det är ju det här att det finns celler då som liknar cellerna i livmoderslemhinnan. Men de finns utanför livmodern och växer fast på organ i bukhålan, bukväggen, ligament, nerver. Och där bildar de här cellerna härdar. Och när kvinnan sen har mens och blöder så blöder det också i de här härdarna inne i buken. Och det är det som ger en kraftig inflammation. Kroppens immunförsvar försöker bekämpa det här. Och det ger mycket smärta.
Mm. Hur skiljer sig den här smärtan? För att en del av de symptom som du har nämnt nu kan ju också upplevas som vanlig inom situationstecken menssmärta. Hur vet man att det är endometrios som man lider av?
Det där är en jättebra fråga och vi pratar ju om svår mensvärk. Alltså mensvärk har ju, alltså att känna ett obehag vid mens, det är uppåt 70-90% av alla kvinnor som gör det. Men om man då försöker ringa in den här gruppen så pratar vi om svår mensvärk och det är ju när smärtan kanske börjar några dagar före blödningen. Smärtan är väldigt kraftig, strålar ut i benen, strålar ut i ryggen. Vanliga smärtstillande tabletter hjälper inte. Och kanske den viktigaste faktorn är att du har så pass ont så att du inte kan gå till skolan eller arbetet. Att du liksom hämmas i din vardag.
Vilka är det som drabbas? Kan man se någon viss grupp kvinnor som drabbas mer än andra av endometrios?
Endometrios finns ju över hela världen i alla befolkningsgrupper och så. Men så att säga riskfaktorer att utveckla endometrios, där har man ju sagt då att till exempel riklig mens, då hänger det ihop med teorin om att endometrios bildas genom att en del av mensblödningen går bakvägen via äggledarna ut i bukhålan och då för med sig celler som växer fast där. Så att riklig mens är en riskfaktor. Att få mens tidigt i livet och att inte föda, att ha många menstruationer under livets gång, så att säga. Sen finns det de här som, det är ju ovanligt, men man kan ju till exempel ha en missbildning på sin livmoder som gör att en del av mensblodet går bakvägen ut. Och där är hög risk att utveckla endometrios. Men det är också en hög ärftlighet för endometrios. Och det är väldigt intressant när man pratar med patienten och man frågar om mamma och moster och farmor och mormor och sådär, då hittar man ju bakåt i generationer att det är flera kvinnor som har haft det här, men man har inte pratat om det. Man har trott att det är helt normalt att vara så här som kvinna.
Mm.
Mm. Och det är där vi också måste börja prata om de här problemen.
Mm.
För den unga kvinnan så att hon kan förstå, okej, det här är inte normalt. Det här kan jag söka hjälp för.
Det här pratar vi ju ganska mycket om, Helena. Att alla kvinnor och tjejer ska kunna gå till skolan eller jobbet alla dagar i veckan. Man ska kunna leva på sitt liv med en högre kvalitet än vad kanske många kvinnor gör idag. Eller vet att de kan göra idag.
Jag håller. Det är jätteviktigt. Men då tänker jag, när du säger så att ju fler menstruationer desto högre risk, och speciellt om de är rikliga. Så att om man fångar de här kvinnorna i ett tidig ålder, då minskar man risken att utveckla svårare symptom senare i livet.
Det där vet vi inte. Och det är ju det är knepigt. Men, för det är inga studier gjorda på långtidsuppföljning.
Mm.
Men vi vet att den behandling vi har att erbjuda, det minskar ju smärta och ökar livskvaliteten. Men vi vet faktiskt inte om det förbättrar möjligheten att få barn till exempel, och om det förhindrar komplikationer senare i livet. Vi kan ju tro det och genom så att säga att teoretiskt resonera om det här, vad det har för effekter i kroppen, men det finns tyvärr inga studier som kan visa på det.
Nej. Ja, för att de inte är gjorda eller för att de inte kan visa det?
För att de inte är gjorda.
Nej, okay. Då har vi pratat lite om symptomen. Men det finns flera symptom än de du har nämnt.
Mm.
Vilka är mera man ska vara uppmärksam på?
Jag brukar säga, det är 5 symptom man verkligen ska vara uppmärksam på som lätt ringar in den här gruppen. Och det är ju svår mensvärk, ont vid ägglossning, djup samlagssmärta, ont och kissa, ont och bajsa kring menstid. Då. Mm. Om man ställer de här frågorna så ja, då får man ofta en bild av hur svåra besvären är.
Men man behöver inte uppfylla alla 5 för att ta diagnosen. Nej. En kvinna då som har 1 eller flera av de här symptomen, så vad gör man för utredning?
Ja, ofta börjar man ju med en vanlig gynundersökning och vaginalt ultraljud. Det gör ju alla gynekologer idag i princip, och där kan man inte säga om hon har endometrios eller inte. Det är ju mera för att se om det finns någon annan sjukdom som kan ge smärta. Man kan se endometrioscystor på äggstockarna med ultraljud, och då vet man ju diagnosen, men ofta sitter endometrios bara som prickar eller härdar på bukhinnan, och det kan vi inte se så bra med ultraljud. Så det är ju det första steget, men man har ju fortfarande inte klarlagt om det är endometrios eller inte. Och sen går man ju vidare med att prova en behandling. Behandlingen är densamma, om det är svår mensvärk eller faktiskt är endometrios så är behandlingen densamma. Så då provar man behandling, och blir hon bättre så är man nöjd med det och tycker att det är bra. Men fungerar inte det heller, då kan man ju behöva gå vidare med en utredning, och då är det ju... Det vi har idag är ju kvalificerat ultraljud, alltså duktiga gynekologer som är specialutbildade. Man kan göra en MR-undersökning, men för de flesta så är det fortfarande så att man gör en titthålsoperation. Man gör en laparoskopi och tittar in i buken. Vi har inget blodprov eller något enkelt test för att ta reda på om en person har endometrios, och det ställer till en del problem. Mm.
I steg nummer 2 där, hur ser den behandlingen ut som man testar? Börjar testa med?
Man testar ju alltid våra hormonella preventivmedel, kan man säga. Mm. Det är steg 1, och det är ju p-piller, mellanpiller, hormonspiral, p-stav.
För jag tänkte just på det givet, nu vi har ju spelat in ett avsnitt om menstruation och kvinnokroppen och, och även om preventivmedel, att det finns ju ganska mycket preventivmedel som gör att du inte får mens. Och att vi pratat om att det kan vara fördelaktigt av många anledningar. Och det känns som att här kan ju det vara
helt
en del av
rätt.
Den.
Ja. Det är det som är syftet att få...
Börja kunna en del.
Ja, verkligen. Lägger ihop ett och ett här. Mm.
Nej, men det är jätteviktigt att få bort mensen. Och det har egentligen att göra med att då vet vi att vi har skapat ett läge i kroppen där vi har låga östrogennivåer. Och då kan vi svälta ut endometriosen. Och det är ju svårt att ta blodprov och mäta östrogennivåerna hela tiden. Så att vi använder liksom mensen som ett tecken på det här. Och det är inte alltid så enkelt att få en person att bli mensfri. Så man kan behöva kombinera flera olika hormonpreparat och sådär. Men det är syftet då, att få bort mensen för att minska smärtan och öka livskvaliteten.
Många endometriospatienter, i varje fall som jag träffar, du träffar ju jättemånga fler än jag, men blir ju inte blödningsfria på samma sätt som kanske kvinnor utan endometrios med ett vanligt p-piller. Upplever du, visst är det så?
Ja, det kan jag nog inte säga. Det är i och för sig en bra fråga där också. Mm. För att det som kan komplicera det hela, det är att hon kan ha adenomios. Mm. Vilket är en typ av endometrios som sitter i väggen på livmodern. Och då är det klassiska symptomet rikliga menstruationsblödningar. Och det kan vara väldigt svårt faktiskt att få henne blödningsfri. Mm. Men jag tänker, det är nog inget typiskt. Det kan finnas andra kvinnor som har de problemen också. Men unga kvinnor med pigga äggstockar som bara ägglossar och har jättemycket östrogen. Det kan vara jättesvårt att få dem blödningsfria. Mm. Och det är ju mycket biverkningar med behandlingarna också, det måste man säga. Och här krävs ju en kontinuerlig läkarkontakt. Man måste ju ha en gynekolog eller en duktig distriktsläkare eller barnmorska på ungdomsmottagningen eller något som följer upp och som utvärderar. Och det är verkligen jätteviktigt. Och det kan göra mig så upprörd att vi har andra system i sjukvården där vi har uppbyggda rutiner för hur vi tar hand om astmapatienter och KOL-patienter och diabetespatienter, men här när det gäller den här sjukdomen som drabbar så många så har vi inte det.
Nej.
Många kvinnor lämnas ensamma i det här.
Så ett litet take home message där är att om du som kvinna eller ung tjej eller vem det nu är har fått en preventivmedelsförskrivning och du fortfarande inte blir blödningsfri, så ge dig inte, utan se till att få en uppföljning och fråga, vad gör vi nu?
Mm.
Mm. Men sen så, alla blir inte bra med första linjens behandling. Så vad gör man då?
Ja, där kan man ju då erbjuda operation om man vill ta reda på, är det här endometrios? Och vid en operation kan man ju också ta bort endometrioshärdarna, vilket ger smärtlindring efteråt och så. Men man kan också gå vidare i den här trappan då med hormonbehandlingar. Och steg två då är gestagenpreparat i olika former som är lite kraftfullare och som enklare ta bort mensen.
Vad är gestagen?
Gestagen är ju läkemedel som liknar vårt naturliga progesteron då, vårt gulkroppshormon i kroppen. Och ger man det i hög dos, man kan säga att man lurar kroppen att man är gravid. Man har ingen ägglossning, ingen mens, och då kan man också då svälta ut endometriosen, och det är tablettform. Allt det vi har nu att erbjuda faktiskt. Och så funkar inte det heller. Då har vi det här tredje steget där vi försätter kvinnan i klimakteriet och konstgjort kemiskt klimakterium. Och det är nässpray eller injektion då man ger. Och det kan låta väldigt hemskt. Det är många patienter som tycker att det här kan jag inte, det här verkar jättehemskt. Men ibland fungerar det väldigt, väldigt bra. Framförallt om man har provat väldigt många andra hormonpreparat och det inte har fungerat, så kan det faktiskt fungera.
Och hur fungerar det då om man skulle vilja ha barn efter den? Genomgår man de facto klimakteriet, eller är det bara att det är för...
Det är bara tillfälligt under tiden man tar de här läkemedlen. Mm. Så att när man slutar med dem sen så kommer ägglossning och mens tillbaka.
Mm. Men då blir man symptomfri förhoppningsvis. Eller åtminstone blödningsfri under den perioden man tar medicinen. Mm. Och hur många kvinnor ungefär av dina endometriospatienter är som man behöver gå till den tredje behandlingssteget?
Kanske 20%, en av fem där. Mm. Alltså, man följer ju sin patient under livets gång. Nu har jag ju hållit på med det här ett tag, så jag har faktiskt haft förmånen att följa mina patienter. Och man kan säga att en kvinna som lever med endometrios under väldigt många år av sitt liv, man provar lite olika behandlingar i olika skeden av livet. För en unga börjar man ju alltid med p-piller och sånt. Och efter att hon har fött sina barn kanske och så, då kanske man går över till det här med gestagener eller försätts i klimakteriet eller så. Det beror lite olika. Mm. Det är väldigt individuellt, dels hur sjukdomen yttrar sig för en individ, men också hur den utvecklas under livets gång. Och det blir ju ganska många år. Tänk man får mens kanske i 12-13 års åldern och sen kommer klimakteriet vid 52. Alltså du kan ju ha 40 år med den här sjukdomen. Mm. Så att du hinner prova ganska många olika behandlingar och... som läkare då måste man ju vara lite lyhörd för det här, att lyssna in vad gäller just nu för den här patienten.
Mm. Hur ser prognosen ut?
Ja, man säger att 50% har ju tyvärr då en progredierande sjukdom, alltså att trots att vi försöker göra det vi kan så att säga med de behandlingar vi har att erbjuda, så återkommer endometriosen växer. Eller du utvecklar kroniska smärttillstånd. Så att det är en tuff diagnos för många. Och det kan innebära att man kanske i perioder behöver vara sjukskriven. Man kanske inte kan göra den utbildning man hade tänkt sig. Och sen har vi ju hela den här biten med nedsatt fertilitet. Mm. Vilket ju... Alltså kan säga, alla unga kvinnor som har fått sin diagnos, den första frågan de ställer till mig då vid återbesöket är ju, kommer jag kunna få barn?
Mm. Och hur ser det ut på den fronten?
Man räknar ju endometrios som grupp, säger man att de är subfertila om man tittar på gruppnivå, alltså att de har en nedsatt fertilitet. Man brukar ju säga det att om ett par försöker bli gravida så blir 9 av 10 gravida under ett år. Men har kvinnan endometrios då i paret, då blir 3 av 10 gravida på ett år. Spontant gravida. Så att för en hel del blir det ju IVF. Idag har ju den utvecklingen gått framåt enormt, så att många blir ju föräldrar. Mm. Absolut. Man säger att 8 av 10 blir föräldrar. Och då har man räknat in dem som också gör IVF. Men det kan vara en lång väg dit. Mm. Och något som är väldigt jobbigt, det är ju det här att man måste ju sluta med sin behandling när man vill bli gravid. Mm. Och då kommer ju ägglossning och mens tillbaka. Och då vet man att nu kommer det att göra ont igen. Mm.
Just det. Hur ser rekommendationen ut där då? Om man inte blir gravid och man har diagnosen endometrios, ska man ändå vänta 1 år innan man kontaktar en IVF-klinik?
Verkligen inte. Nej. Och där hoppas jag verkligen att det har gått fram till alla IVF-kliniker och alla regioner i Sverige. För det har vi skrivit i våra riktlinjer också. Att man behöver inte... vänta så länge. Det är kvinnans smärta som får styra. Om hon redan efter 3 månader känner det här går inte, då kan hon börja med sin hormonbehandling och så kan paret söka IVF-vård istället. Och det tror jag är spritt över hela landet nu att man kan få den hjälpen.
Mm, vad fint. Bra. Den här veckan sponsras vi av Stronger. Lydia, vad har du för relation till Stronger?
Men jag är ju inne på Strongers hemsida här och de har så sjukt snygga träningskläder. Och jag skulle säga att mycket av de här kläderna också kan användas i vardagen. när du går till matbutiken eller till och med på jobbet. Jag känner ju att det har ju kommit en ganska stor trend där man har lite mer downdressed klädsel på sig även när man inte är hemma. Det kanske har kommit med liksom pandemin att det har lättat upp lite grann. Men då har jag i alla fall Stronger sjukt mycket snygga kläder.
Jag ska berätta för dig att när jag var föräldraledig här nyligen så då gick jag bara runt i Stronger tights precis hela tiden. Jag hade liksom ett gäng som i olika färger som jag skiftade mellan och de är också fruktansvärt sköna, alltså hög i midjan och stretchiga och ja, jag älskar mina Stronger byxor måste jag säga.
Ja, och jag älskar ju att gå ut och springa i väst. Jag tycker att det är ett av de absolut bästa plaggen som finns. För du kan ha en tunnare tröja under och sen så kör du en väst på och så blir man inte för varm men man fryser inte heller. Och nu har ju Stronger sjukt fina västar på sin hemsida. Jag kommer klicka hem den här gröna västen direkt.
Ja, jag håller med dig. Och om man nu använder gynpodden 20, då får man 20% rabatt. Så in nu, titta på stronger.se och klicka hem ja, det ni tycker passar just dig.
Tack så mycket, Stronger.
Tack.
Jag tänkte komma in lite på hur utvecklingen av endometrios har sett ut över en längre tid. Nu kanske man inte har forskat på det här så himla länge att man kan ha sett över 50 års tid hur det har utvecklats. För att det låter ju nästan som en folksjukdom att det är så många kvinnor som lider av det och har problem med det. Det får mig att tänka lite på när vi pratar om att man som kvinna bakåt i tiden kanske inte är ämnad för att blöda så ofta och så mycket som man gör genom livet och att man var gravid oftare än vad man är idag. Mm. Det måste ju ha påverkat kanske utvecklingen av det, eller?
Det har det nog gjort och man har pratat om miljöstörande ämnen alltså också om det skulle kunna göra att vi får mera endometriosfall nu än tidigare. Men det vet man inte så mycket om. Men det som är intressant tycker jag när man tittar bakåt i tiden, det är ju hur man har förhållit sig till den här sjukdomen. Att när tekniken för titthålskirurgi kom på 70-80-talet, då var det många som fick göra titthålsoperation. Och man hittade endometrios och man behandlade det och man hade också den här bilden av att det kunde vara en orsak till infertilitet och så. Men sen hände något där sent 80-tal, 90-tal. Endometriosen togs bort från stora medicinska läroböcker och vi hamnade i någon slags backlash där om att
varför då?
Ja, varför blev det så? Det är egentligen otroligt intressant om hela kvinnosjukvården har hamnat i någon slags, du vet, det är ju naturligt att föda barn, man behöver knappt vara kvar på BB längre när man har fött barn, man kan gå hem direkt och så. Man har en syn på kvinnan och kvinnokroppen som att det här är ingenting, det här behöver inte sjukvården ha någon struktur för eller så. Men det som händer då det är att kunskapen försvinner också. Det blir nya generationer vårdpersonal och läkare och sjuksköterskor och även i allmänhetens ögon så att säga så försvinner ju kunskapen och det drabbar ju jättehårt när det är en så pass vanlig sjukdom. Mm.
Hur länge har du varit aktiv inom endometriosområdet?
Jag jobbade faktiskt först med ur- och gynekologi men jag halkade in på ett forskningsområde och blev doktorand och gjorde en avhandling om cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Och när jag var klar med den 2010, då började jag jobba kliniskt med endometriospatienter. Så det blev den vägen lite grann.
Är det en förhöjd risk för cancer?
Ja, det är faktiskt det, tyvärr. Och det är då framförallt äggstockscancer. Och det är, tack och lov, en ganska ovanlig cancerform, men svår att hitta i tid. Det är tyvärr så.
Kan man gå och kolla det här på något sätt? Nu finns det ju att du kan gå och ta cellprovstagningar som man gör vart tredje år. Mm. Finns det något liknande?
Tyvärr inte. Man har försökt att forska fram om man med ultraljudskontroller en gång om året eller så kan öka chansen att hitta äggstockscancer i tid. Men det är, tyvärr är vi dåliga på att hitta den i tid. Mm.
Mm. Men det är en ganska låg förhöjd risk ändå, ja. Eller hur? Mm.
Jag tror livstidsrisken ligger på 1% för kvinnor idag och har du endometrios så ökar risken till 2-3%.
Mm, okay. Jag tänkte på några saker. Ibland kan vi gynekologer då hitta vid titthålsoperationer, men också vid vaginala ultraljud, att en patient har chokladcystor, som det kallas också, endometrioscystor på äggstockarna. Då får man ju ofta frågan om de ska opereras bort.
Kallas de chokladcystor?
Ja, varför de kallas, jo, det kan du säkert svara på, Anna-Sofia.
Det är vi inom medicin ska alltid jämföra allt med mat.
Ja. Är det sant?
Nej.
Ja. Det har jag inte hört så mycket. Choklad är det första som har dykt upp i den här podden.
Okej.
Okay. Ja.
Men, nej, men det är en sån här cysta då i äggstocken, det blöder i den lite varje månad då när man har mens. Och gammalt blod blir som chokladsås. Mm. Så när man opererade bort de här och tog hål på dem, då såg det ut som chokladsås.
Okay.
Och ska man ta bort dem eller inte är ju en jättebra fråga. För det första så vill jag bara säga det att ser man en endometrioscysta på ultraljud, då är diagnosen klar. Då behöver man inte tveka inför patienten eller... Jag tycker då ska hon få veta vad hon har för sjukdom, för då vet man ju vad det är. Om man ska operera bort dem eller inte, där har pendeln svängt fram och tillbaka. Just nu ska man ju vara försiktig med detta, för att man vet att tar man bort den här cystan så får man också med frisk äggstocksvävnad, alltså ägganlag. Hur försiktig man än är vid operation så kommer man att... skada äggstocken, och vill då kvinnan ha fler barn så ska man helst inte operera.
Kanske då sen när hon är färdig med barnafödandet, då kan man ta bort dem eller?
Då är det också olika åsikter om detta. Man kan säga så här, man tar bort dem om hon har ont och om man har misstanke om cancerutveckling.
Yes.
Någon slags förebyggande operation där är inte sista ordet sagt här.
Nej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
En annan lite intressant grej tycker jag är att man kan få endometrios på så mycket olika platser i kroppen. Mm. Man kan få det i ärrvävnad. Vi hörde någon patient som hade det i något ärr på låret. Mm. Man kan få det i lungorna. Mm. Och då blöder man från lungorna när man har mens.
Mm.
Ja.
Oj, gud, det låter så avancerat.
Det är så märkligt.
Ja. Och det kan ju ganska dramatiska, det är ju tack och lov ovanligt.
Mm. Men visar det sig då att då blöder du liksom vaginalt, även om det kommer från lungorna?
Nej,
eller hur funkar det?
Det blir ju i lungsäcken då sitter det, så att det blir blödningar där. Smärta, alltså i bröstkorgen vid mens. Och det kan bli blod i lungsäcken. Lungsäcken kan gå sönder och då får du ju en pneumotorax, alltså att lungan liksom sjunker ihop.
Det låter jätteallvarligt.
Ja, det är ju akuta tillstånd och väldigt dramatiskt.
Så det här är egentligen inte en sjukdom som är kopplad till underlivet på det sättet?
Man har hittat endometrios i alla kroppens organ. Det senaste nu var mjälten faktiskt. Så nu har man hittat endometrios i alla kroppens organ. Men det är
ovanligt. Men får män det här då? För då är det ju inte kopplat till att du har en livmoder.
Men det är kopplat till livmoderslemhinnan ändå.
Just det, från början. Kommer ut därifrån.
Eller det gissar jag. Eller nej, säger jag fel nu?
Ja, nej, inte. Men det var kanske det vi inte nämnde. Det är ju en östrogenberoende sjukdom.
Mm.
Du måste ha östrogen i kroppen. Man har hittat det här hos män som har fått östrogenbehandling till exempel för prostatacancer.
Mm-hmm.
Då har celler omvandlats genitalt eller i underlivet då på man till endometriosceller.
För annars har inte män östrogen överhuvudtaget. För jag vet att kvinnor har ju en liten dos testosteron.
Precis.
Jag vet inte så mycket.
Man kan bilda, faktiskt kan kraftigt överviktiga män från fettväv bilda också östrogen liknande.
Hur kommer det sig?
För östrogen finns i fett. Men jag tänkte bara, så att den här då ovanliga formen när man till exempel har endometrios i lungorna, du menar att den kommer inte från, för det här har jag funderat lite på, hur sprids den från endometriet, alltså livmoderslemhinnan, ut till mjälten eller lungorna? Vet man det?
Det är därför det här är så spännande sjukdom.
Ja, mycket spännande.
Nej, men man vet att det kan spridas både med blodbana och lymfbana. Så där kan man ju se en vandring och kanske upp till bröstkorgen och lungorna. Men sen pratar man ju mycket om stamceller. Och det senaste då, stamcell som kanske vandrar fel. Om vi tänker oss då när vi är foster eller ganska nyfödda och stamceller ska vandra ut och kanske ska till livmodern för att så småningom bli en livmoderslemhinna, men hamnar i lungsäcken istället.
Mm.
Och sen när den här flickan växer upp och når puberteten och börjar få ett östrogenpåslag, då vaknar de här cellerna till liv. Och kanske sitter då, det har ju faktiskt beskrivits i hjärnhinna också. Och så att det är oerhört intressant sjukdom. Mm. Och att det är verkligen, det kan påverka hela kroppen.
De har ju vandrat väldigt fel då, får man ändå säga.
Ja. Det var ingen tydlig skylt där åt vilken håll de skulle gå.
Exakt.
Men det var ju bara ett litet foster.
Ja, det är inte
jättelätt att veta.
Men, och hur vet man om man har den här blödningen? Gud, tyckte jag det här började kännas jätteobehagligt att du kan få en blödning i lungan. Men märker du liksom, hur vet du om du har de här problemen? Att
det kan vara svårt, men man måste ju koppla till mensen. Vet man att man får väldigt ont i bröstkorgen precis när du har mens, då kan man börja misstänka, eller att du hostar mycket, eller finns det någon som har hostat upp blod och så.
Då pratar du med din gynekolog.
Ja,
gå och gör det.
Absolut.
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 Den här veckan är vi också sponsrade av Natural Cycles, vilket vi är superglada för vi tycker att det är en jättebra produkt. De har en Natural Cycles birth control-del i sin app, och så har de en Natural Cycles plan pregnancy i sin app också. Och de är världens första och enda digitala preventivmedelsmetod som är CE-märkt och vetenskapligt bevisad. Och det är ett jättebra alternativ för kvinnor som letar efter ett naturligt och icke-invasivt alternativ till hormonella preventivmedel. Och Helena, vill du berätta lite mer om hur det fungerar?
Yes. Det här är ju en app då som utgår från att man är ju bara fertil vissa dagar i månaden. Och den här appen drivs då av en algoritm som identifierar din dagliga fertilitetsstatus baserat på din basala kroppstemperatur. För det finns en nyckellänk mellan fertilitet och kroppstemperatur. Och det beror ju på att direkt efter ägglossningen inträffar under menscykeln så finns det en märkbar ökning av basala kroppstemperaturen. Så varje morgon mäter du din basala kroppstemperatur med en Natural Cycles termometer som har 2 decimaler. Och när du väl har lagt till din temperatur i appen så ger Natural Cycles dig en röd eller grön dag beroende på om du är fertil eller inte. Och alltså om du kan bli gravid eller inte. Och det funkar då så att är det en grön dag så är du inte fertil och du behöver inte använda skydd under samlag. Är det en röd dag, då är du fertil och du måste eller bör använda skydd under samlag eller också avstå samlag såklart.
Ja, jag tycker att det är så fantastiskt vad man kan skapa desto mer man vet om kroppen.
Mm, jag håller med dig.
Det här är ju helt naturligt och bara baserat på att man faktiskt vet hur kroppen fungerar. Mm. Och jag tycker att det är så coolt.
Mm. Inget preventivmedel är ju 100% effektivt. När Natural Cycles används perfekt så är det 98% effektivt. Det innebär då att du inte har oskyddat sex på röda dagar. Och Natural Cycles är 93% effektivt i typisk användning. Vilket till exempel är om du har sex även fast du får en röd dag och då såklart oskyddat sex. Natural Cycles får bara användas för personer som är över 18 år och det skyddar såklart inte mot könssjukdomar.
Precis, och just nu så kan du använda koden Gynpodden för att få 20% rabatt på en årsprenumeration och en gratis termometer på www.naturalcycles.com. Så gå in och beställ på deras hemsida om du är intresserad av ett hormonfritt och icke-invasivt preventivmedelsalternativ.
Yes!
Tack så jättemycket Natural Cycles.
Det är ju knepigt att få diagnosen. Och i medeltal så tar det 8 år från att en kvinna börjar söka tills diagnosen ställs och hon får en effektiv behandling. Detta måste vi ju ändra på. Och det är ju både vi gynekologer som måste se till att det blir en rätt behandling, men också patienterna söker.
Mm.
Vad kan vi mera göra för att vi ska komma vidare liksom i det och få bättre siffror än 8 år?
Mm. Nej, men jag tror också att det är inom vården att sprida kunskap från skolsköterska, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, vårdcentraler, barnläkare.
Podcast.
Podcast är fantastiskt bra.
Mm.
För vi behöver också sprida kunskap hos allmänheten. Man måste veta vad är normal mens och vad är inte normalt. Man måste ha någon slags hum om det. Och har man frågor, om man går till skolsköterskan till exempel eller ungdomsmottagning, att man då blir uppfångad och får hjälp.
Mm.
Vi pratar ju i andra avsnitt om vad som är normal mens och inte. Men om du bara vill kort kommentera på det här också.
Ja, när vi pratar då mensvärk så är det ju att om vanliga värktabletter inte hjälper och om du måste vara hemma från skolan, då har du väldigt ont och då har du mer ont än vad andra har. Och då du måste kunna få hjälp. Det var ju ganska nyligen så skrev en person på mitt Instagram att på hennes skola, alltså hon var vuxen på skolan då, där fanns det flickor nu i högstadiet som väljer bort alternativgymnasiet för att de tror att de inte klarar av det på grund av mensbesvär.
Nej.
Jag menar, det är 2021, det kan inte vara så.
Nej, också i Sverige som i tycker Sverige. Att vi ligger i framkant i utvecklingen. Ja.
Men alltså, det kan ju vara så enkla saker som att menssäkra skolan, att ha raster, att man hinner gå och byta mensskydd, att det finns mensskydd på toaletterna.
Mm.
det finns så mycket att göra där, så att det inte göms undan och blir tabu och vi inte vågar prata om det. Mm,
det pratar vi mycket om i den här podden. Mm. Alltså, vi vill ju lyfta på det som känns tabu kring kvinnokroppen och kvinnohälsa och vilka problem man har.
Men Anna-Sofia, du gör ju också ett helt fantastiskt insats på det här området. Mm. Och jag blir alldeles rörd när jag tänker på liksom vad du gör för våra kvinnor. Och nu finns ju du bara tyvärr som en person och du bor i Stockholm och jobbar i Stockholm. Så att det är ju liksom Stockholmskvinnorna som får ta del av din hjälp ibland. Men jag träffar ju också patienter som går hos dig som är så tacksamma för att du har ändrat deras liv. Mm. Och jag hoppas att du ska liksom klonas i flera personer så att vi blir jättemånga endometriosdoktorer som tar hand om patienter i hela Sverige. Och att vi, verkligen lyfter den här frågan. Det ska liksom vara högsta prioritet. Mm. Mm. Alltså det är unga tjejer och det är många år. Mm. Hur blir det efter klimakteriet, tänkte jag på? Mm.
Ungefär 2/3 blir ju betydligt bättre, förbättrade. Man slipper mens, man kan sluta med sina hormonbehandlingar, man har mindre ont. Det finns några dock som fortsätter att ha en aktiv endometrios. Man vet inte riktigt hur mycket, kanske 3-5% sådär. Och det kan vara en ganska svår diagnostiserad grupp också. Och där finns risken också för cancerutveckling i endometrioshärdarna. Så att det gäller att informera kvinnan och vara vaksam på om endometriossmärtan fortsätter. Mm. Även efter klimakteriet. Mm.
Jag tycker att när vi spelar in den här podden, vilket är ju kvinnofokuserat, så det är ju ganska naturligt, men att det dyker upp så många problemområden som är just kopplade till kvinnokroppen. En snabb fråga här bara, finns det lika mycket problem med manskroppen? Jag tänker just, men finns det ett motsvarande endometrios för män till exempel, som 10% av den manliga befolkningen lider av? Prostata.
Ja, jag tänker också, och uretriter, alltså den typen, genital smärta och spänd bäckenbotten finns ju hos män också, men om det är lika vanligt är ju svårt. Men jag tänker det.
Jag tycker att det är så mycket, det är endometrios, det är myom, det är PCOS, det är PMS. Ja. Det är liksom.
Och mycket av det ska man stå ut med, för det är så att vara kvinna. Och hur det egentligen påverkar med nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivning, i förlängningen en mindre pension.
Mm. Psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa, det har vi inte nämnt här, men det är också vanligt hos endometriospatienter. De blir ju utmattade, utslitna, ångest och depression är vanligare, man blir inte trodd. Det ställer ju till problem, men också smärtan som hela tiden tär. Och det är skandal att det inte finns en bättre sjukvårdsapparat kring detta. Mm.
Är det lika vanligt med endometriospatienter i andra länder som i Sverige? Mm. Eller, ja, det
finns över hela världen. Mm. Och om man tittar kanske i tredje världen och så, det upptäcks, det blir ju ofta fertilitets, alltså man inte kan få barn, där kan det upptäckas. Mm. Men det finns absolut över hela världen och det pågår en del forskning och man försöker hitta nya behandlingsmetoder och så. Så att det finns ju hopp.
Är det något särskilt land som ligger i framkant när det kommer till det här?
Jag tycker Australien ligger i framkant. Vi i Europa tycker jag ändå, det pågår mycket bra forskning. USA förstås, USA är ganska inriktad på kirurgisk behandling. Och mycket, mycket forskning kommer också från Asien, alltså Japan är jätteduktiga på att forska kring det här med ovarialcancer. Det är vanlig, äggstockscancer är vanligt i Japan också. Mm. Nej, men så att det pågår över hela världen.
Förlåt. Nej, men jag tänkte bara, liksom, nu kommer vi in på lite så här geografi och geopolitiskt, men tycker du att det här är en jämställdhetsfråga? Är det i de länder där man har mer jämställdhet på agendan, där man prioriterar det här?
Jag tror att patienter över hela världen känner att de är nedprioriterade i det här faktiskt. Jag tror att det är väldigt mycket kamp från patientföreningar, att man försöker få upp det här på dagordningen, att man pratar med politiker. Och jag tror att det är tyvärr att kvinnosjukvård är nedprioriterat i många länder faktiskt.
Jag funderade också på läkemedelsföretagen, för jag kommer ihåg att jag såg ett Instagram-inlägg från dig, du var i Aftonbladet i somras, att det var en hormonbehandling, hjälp mig med vilken det var, som var helt slut som var helt slut i hela Sverige, och att det är en katastrof för många endometriospatienter. Hur ser prioriteringsordningen ut hos läkemedelsföretagen då?
Det där är ju väldigt svårt tycker jag att förstå sammanhanget, hur det kan vara så att läkemedel nu är restnoterade. Och för oss som jobbar inom gynekologi så är det ju hormonpreparat. Mm. Men det är ju återkommande preparat som inte finns. Och det finns olika teorier om att det bara tillverkas på någon enda fabrik i världen och därför blir det ett globalt problem och så. Men det man måste förstå här är ju att det kan ju betyda total skräck för en kvinna med endometrios att hennes behandling inte längre finns. Det kan ha tagit år att jobba fram vilken behandling som fungerar och sen finns inte den på apoteket. Mm. Det är ju helt förfärligt och jag tyckte i samband med det reportaget att man till exempel från Läkemedelsverket hade en väldigt sval attityd om att ja, men man kan alltid byta till någon annan sort. Men så enkelt är det inte, för de här har olika biverkningar och man har liksom provat och jobbat fram någonting som fungerar. Och där tror jag kanske inte man hade svarat på samma sätt när det gällde andra typer av sjukdomar.
Nej, jag håller med.
Mm, det är en sån prioritetsfråga. Vi kommer ju tillbaka mycket till det. Att det har ju inte forskats tillräckligt länge och det prioriteras inte tillräckligt högt. Mm. Och ofta så handlar ju det om pengar. Att det inte läggs tillräckligt mycket pengar på det.
Mm.
Så det är ju där det behöver börjas. Det behöver ju prioriteras högre i budgetar.
Mm.
Nu ska vi inte bli politiska,
nej.
Men jag blir irriterad.
Ja. Anna, så är det någonting som vi har missat att prata om, tycker du, som vi behöver ta upp och lyfta i det här poddavsnittet?
Jag tänker man kanske ändå ska ge lite hopp också. Jag tycker man ska söka vård, för det finns vård att få, bra vård. Är man ung kan man börja på ungdomsmottagningen, är man lite äldre kan man vända sig till gynklinik eller få remiss via vårdcentral. Man kan också skriva egen remiss och man ska inte ge upp. Man ska söka vidare och få hjälp, för det finns hjälp att få.
Mm. Fantastiskt.
Finns det någonting man kan göra på egen hand bara som sista? Att man kan börja spåra liksom olika mönster, alltså som kan underlätta när man går sen till slut och pratar med en läkare, för ibland kan det ta lite tid att få träffa en läkare också, en gynekolog speciellt. Det är ganska långa väntetider för att få prata med en gynekolog.
Det är jättebra att förbereda sig inför läkarbesöket och jag tycker man kan i alla fall skriva ner frågor på ett papper för många, eller ja, att man funderar, vad vill jag säga till den här doktorn, vad vill jag ha ut av det här besöket, för många blir lite nervösa och så när de ska träffa doktorn. Så att idag finns ju mensappar på telefon, jättebra att pricka in när man har sina besvär. Är det kopplat till menscykeln?
Just det.
Och att man förbereder frågor och att man inte ger upp.
Ja. Och nu uppmuntrar vi alla lyssnare att gå in och följa Anna Sofia på Instagram. Endometriosdoktorn, det är ett fantastiskt Instagramkonto. Och så tackar vi dig 1000 gånger för att du har kommit hit och pratat om det här viktiga ämnet.
Tusen tack.
Hoppas du har lärt dig allt nu, Lydia. Alla dina frågor besvarade.
Jag har lärt mig så mycket.
Ja.
Och jag vill ge mig in i budgetar och prioritera dem.
Ja, det vill
jag. Det
ja.
Och jag vill bli endometriosdoktor.
Ja, jättebra.
Ja, tack, tusen tack.
Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Tack.
Hej då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.